Programmet presenteras av BG Institute, Sveriges största utbud av juridiska kurser.
IT-skandalen vid Transportstyrelsen bara toppen av ett isberg, och varför valde åklagaren att utfärda ett strafföreläggande istället för att väcka åtal och ha en öppen rättegång? Titta på veckans juridik. Ja, igår så skördade IT-skandalen vid Transportstyrelsen ännu ett offer. Det var den ställföreträdande generaldirektören Jakob Gramenius som avgick när avslöjades att han redan år 2014 beslutade att frångå de interna säkerhetsföreskrifterna om IT. Handlar den här affären om nonchalans eller om okunskap? Och vad säger egentligen regelverket? Det är temat för veckans juridik idag. Och jag hälsar panelen varmt och hjärtligt välkommen. Det är Conny Larsson, du är advokat, expert och jobbar mycket med just IT-säkerhetsfrågor. Det är Andreas Sundstrand, du är docent i offentlig rätt vid Stockholms universitet, inriktat på offentliga upphandlingar framförallt. Och sist men inte minst Joakim von Braun, du är säkerhetsexpert, konsult, jobbat många år åt Säkerhetspolisen och är inriktad på framförallt rysk underrättelsetjänst.
Stämmer bra.
Ni är varmt hjärtligt välkomna hit. Och om vi börjar med den senaste utvecklingen här så visar det sig då att personer i ledningen för Transportstyrelsen ännu tidigare än vad som tidigare har varit känt var alltså inblandade i det som har kallats för IT-skandalen med Transportstyrelsen. Helt kort bara om den här senaste utvecklingen. Kan den här skandalen komma att skörda fler offer? Vad tror du, Conny?
Det kan den absolut göra, och jag tror att det här egentligen är toppen av ett isberg. Det finns alltså fler myndigheter, och inte bara myndigheter utan även privata aktörer som har samma problematik. Så jag är inte ett dugg förvånad över att det här händer. Och det allvarliga med den här biten är ju att det ger ett intryck, en frågeställning till oss vanliga människor då. Om inte regelverket gäller för makthavarna och myndighetspersonerna, varför ska då vi behöva följa lagen? Där har det ett stort problem.
Andrea?
Ja, det tror jag säkert. Särskilt om det nu visar sig att det här går mycket längre tillbaks än vad man trodde från början. Men jag stannar där, så får vi se hur utvecklingen blir.
Vad säger Joakim von Braun?
Ja, jag hoppas att det är flera som är tvingade att avgå, just därför att det här är vare sig bara några få personer på Transportstyrelsen eller bara på Transportstyrelsen. Det finns en anledning att granska myndighets-Sverige brett, och likaså de företag som på olika sätt jobbar åt myndighets-Sverige. Företagen har ju naturligtvis en eget intresse att se till att de är säkra nog, för annars riskerar man ju att förlora affärer. Men jag tror att det här är en startpunkt till att det kommer att krävas mycket mer åtgärder för att rensa upp i det här träsket.
Conny Larsson, är det här, som jag inledningsvis ställde frågan, en okunskap eller är det nonchalans inför säkerhetsfrågor och lagstiftning?
Jag tror att det är tre orsaker som man kan hänvisa till i det här fallet. Och det ena är då en ren okunskap. Man vet inte vad reglerna säger. Det andra tror jag handlar om att regelverket, rättstillämpningen, är så pass krånglig när det gäller de här bitarna. Ta till exempel frågan om vad avses juridiskt med ett utlämnande av uppgifter när föreligger ett sådant. Och sen för det tredje så finns det ju faktiskt då vissa personer som helt enkelt struntar i lagstiftningen när den är i vägen för verksamheten och dess effektivitet, lönsamhet, kostnadsbesparingar.
Hur fungerar sånt här när vi tittar på den offentliga upphandlingen som myndigheterna ska göra? I det här fallet handlar det om väldigt, väldigt stora pengar. Finns sånt här med i avtal?
Nu får du definiera eller förklara lite bättre vad du menar.
Finns den här typen av säkerhetstänk med i de avtal som man normalt skriver, och ska det finnas med i sådana avtal? Vad säger?
Det beror på lite vilken lagstiftning vi pratar om. Vi har ju den grundläggande lagen om offentlig upphandling som de flesta upphandlingar sker efter, där vi handlar böcker och skolmat och vägar och så vidare. Sen har vi den här lagen om försvars- och säkerhetsupphandlingar, och den trädde ju i kraft under 2011, och den är ju riktad just mot inte det här som är så hemligt som vi inte ens känner till det, och inte att vi köper skrivbord och sånt, utan det är det här mittemellan, de här AK4-erna som är väldigt hemliga men som alla vet att vi har. Och där finns i den lagen så finns det ju bestämmelser om sekretess och hur man ska hantera det vid såna speciella försvars- och säkerhetsupphandlingar som har betydelse för rikets säkerhet. Så att där hade väl det varit lämpligt att använda dem. Och nu vet jag inte om man gjort det i det här fallet. Men naturligtvis så finns det ju det med i avtalen hur man ska hantera det här. Det är ju vilken professionell upphandlare som helst ser ju till att det finns med helt enkelt.
Med alla avtal som rör IT överhuvudtaget så måste man ju ha med säkerhet där, för att det kan inte fungera annars. Va? Och struntar man då och definierar säkerheten eller bara gör det på ett ytligt sätt, då öppnar man ju för en leverantör som lite kan göra hur som helst. Om man till exempel ska, ja, man ska ta backup, alltså säkerhetskopier, när det är relevant eller återkommande eller regelbundet. Ja, gör man det en gång om året så är det regelbundet. Så att man måste vara betydligt mer tydlig kring IT-säkerhetsfrågor. Och okunskapen finns ju inte bara kring det lagtekniska, om man säger så, utan i hög grad kring IT-frågor överhuvudtaget. Om nu människor de får veta att de ska skapa ett nytt lösenord en gång i månaden, det måste vara 8 tecken långt. Om man nu ändrar den bestämmelsen och säger att ni måste byta lösenord var 14 dag och det måste vara 12 tecken långt, så har ju de flesta användare inte en susning om vad det betyder och varför man måste göra det. De ser bara en ökning 8-12. Jaha, det är 50% bättre, tänker man. Det är ju själva verket så att utnyttjar man hela alfabetet så är det ju liksom 256 tecken gånger 256 och så vidare. Va? Så att det gäller ju att användaren och de som också gör avtal och bestämmer att de verkligen förstår vad det betyder när man skriver in någonting. Och det gör man inte.
Jag går tillbaka till Andreas Sundstrand här snabbt. Hur ska du förhålla sig när det gäller skallkrav i samband med offentliga upphandlingar och IT-säkerhet? Skall det finnas skallkrav?
Det tycker jag naturligtvis alltid ska göra, men det är ju en bedömning för en individuell eller den enskilda upphandlande myndigheten får ju själva. Det är ju helt fritt att själva bestämma vilka bestämmelser, vilka krav man ska ha i en offentlig upphandling. Men har man med IT-säkerhet och de här typen av känsliga personuppgifter så är det ju, vore det ju naturligt att man alltid har det här, sådana här krav. Ja. Vad jag förstår i och för sig i den här upphandlingen så var väl inte det som är problemet. Att själva upphandlingen verkar ju ha gått rätt till. Utan det är ju det hur man har skött det här i steg 2, vad jag förstår, som inte riktigt har funkat. Att man inte har följt avtalet. Jag tror snarare det är det som har varit problemet här. Inte själva upphandlingen i sig.
Conny Larsson, leverantörerna här, har de gjort vad som den kommer på?
Leverantörerna har ju bara att följa den upphandlande myndighetens instruktioner, och du har ju en skyldighet då enligt personuppgiftslagen att som personuppgiftsansvarig se till att personuppgiftsbiträdena, alltså leverantörerna i det här fallet, gör detta. Men en problematik då, för att anknyta till vad Joakim och Andrea pratade om här, nämligen säkerhetskraven då som finns, de är ju väldigt diffusa såväl i personuppgiftslagen som säkerhetsskyddslagen. Du har ju då lokutioner, alltså begrepp som att du ska ha den säkerhetsnivå som är lämplig eller nödvändig då i såväl personuppgiftslagen som säkerhetsskyddslagen. Och hur tusan ska man veta vilket skallkrav man ska ställa i det läget? Du får ju ingen anvisning från lagstiftaren.
Andrea, hur ska man veta det?
Det ska man ju veta för att man är professionell upphandlare. Och vi har otroligt duktiga upphandlare i Sverige. De flesta upphandlingar funkar ju jättebra. Verkligen duktig professionell kår. Sen tror jag fortfarande vill jag hävda att det var inte det som var problemet i det här fallet, utan hur man hanterade avtalen efter att upphandlingen var avslutad snarare. Och den är ju precis lika viktig, den delen naturligtvis, som hur man ställer kraven om man sen inte följer upp dem eller faktiskt tillämpar kraven också.
Men innan du gör en upphandling i det här läget så måste du naturligtvis också göra en konsekvensbedömning. Och det gör du innan du gör upphandlingen till och med. Det gör du innan du skriver på avtalet. Så ska du ha gjort den där. Eller risk- eller sårbarhetsanalys eller gapanalys, vad vi vill kalla det. Va? Men du ska ha klart för dig. Vilka uppgifter är det vi behandlar? Vad kan det leda till för elände om de här slipper ut på något sätt? Va?
Om vi går här och blir så konkreta, Joakim von Braun. Vad är det för konkreta konsekvenser som vi ser?
Ja, så här är ju hela upphandlingen helt rökt, tycker jag. Den är urusel just därför att man vet inte vad man ska skydda på här. Vad är det för uppgifter man ska skydda? Hur kan de utnyttjas av andra? Och dessutom så vet man ju att under tid så förändras det här kontinuerligt. Det är nästan så att gör du en säkerhetsrevision, en utredning talar om så här är det, Så fort du lägger den på bordet så börjar ju den så att säga bli obsolet i vissa stycken. Va? Och värre blir det ju längre tiden går. Det kommer nya sårbarheter, det uppstår nya hot från olika håll och så vidare. Och det har man överhuvudtaget inte adresserat. Man kan ju inte gärna om flera år skydda sig mot det som var ett hot för 2 år sedan. Och det ligger ju också naturligtvis på de företag som går in med anbud här att struntar man i detta så är man inte en seriös leverantör tycker jag. Så IBM har också gjort ett uruset arbete.
Nu är det inte IBM här och kan försvara sig, men, och de har inte gjort något olagligt ska vi understryka också va? Nej, men det finns inga anklagelser om det. Conny Larsson, de konkreta riskerna med detta, det här är ju en principiell diskussion till stor del, men de konkreta riskerna, kan vi hålla oss dit?
Ja, om vi tar de juridiska riskerna då, så är det ju så här att har du en leverantör som är i utriket så är det ju det landets lagar som exklusivt gäller där. Så du kan ju inte ett avtal reglera att en leverantör ska åta sig att inte följa sitt eget lands tvingande lagstiftning. Det vill säga att om du lämnar ut uppgifter för hantering av en amerikansk leverantör då, så innebär det att den amerikanska leverantören i USA står ju under amerikansk lagstiftning. Då kvittar det hur mycket de lovar och försäkrar att det aldrig röja uppgifter för någon. Det kan de inte hålla.
Och samma gäller ju här. Här är ju inte bara frågan om att det är IBM i USA. Jag kan mycket väl tänka mig att kommer i FBI och säger till IBM någonting så kommer ju de uppgifterna som finns i Tjeckien och på alla möjliga håll vara sårbara så att säga, ur FBI synpunkt. De kommer ju plocka in dem om de anser sig behöva för brottsutredningar eller annat. Och IBM kommer ju inte protestera.
Det här är idag publikt att dåvarande generaldirektören vid Transportstyrelsen faktiskt varnades av Säkerhetspolisen för den här typen av konstruktion men ändå valde att fortsätta. Vad kan man säga om ett sånt beteende, Joakim von Braun?
Ja, det är...
Förutom att det är kriminellt alltså?
Ja, det är synnerligen kriminellt. Nu har ju man från regeringens sida beslutat att Säpo och MUS ska revidera säkerheten och det är ett avstånd från de lagar vi haft att myndigheterna ska självständigt besluta. Så att det är egentligen en jättestor juridisk fråga att ta tag i att plötsligt så har vi myndigheter som inte kommer att få lov att bestämma om allt. Jag tycker personligen att just med IT-säkerhet att det är jätteklokt. Vi borde ha haft en IT-säkerhetsmyndighet tidigare. Just därför att många myndigheter kan bara inte ha den kompetensen. När man kanske bara är ett 50-tal anställda, ett par 100 anställda. Det är det och ger dem en totalt omöjlig uppgift. Det är orättvis skulle jag vilja påstå. Så att det här är ett steg i rätt riktning. Men självklart så måste man ju lyssna på experter överhuvudtaget. Särskilt på sådana områden där man själv är medveten om att jag förstår inte allt det här.
Andrea var ju inne på det här förut också med att det är ju inte alls säkert att den privata leverantören är sämre på IT-säkerhet än myndigheten själv. Tvärtom, de är ofta specialiserade på det här. Va? Mm. Men det finns en annan viktig princip och det är att bara för att någonting är bra blir det inte per automatik lagligt. Va? Eller omvänt, bara för att något är lagligt är det inte heller bra. Och det här måste vi också ha med i tankeverksamheten när vi funderar över hur vi ska välja att lösa vår IT-hantering helt enkelt. Mm.
Hur öppen har man varit i den här slutfasen av affären, Andrea, tycker du?
Vilken slutfas menar du?
Ja, av den här så kallade IT-skandalen, alltså den upplösning vi fick till slut med ett strafföreläggande som ju många har anmärkt på.
Ja, nej, det hade man väl inte skött helt okej, men enligt... Jag är ju tillbaka hela tiden på offentlig upphandling då och vill egentligen inte uttala mig i sak hur de har hanterat det här. Men, och upphandlingsreglerna tar ju slut, så att säga. De upphör ju att gälla när man skriver på avtalet i princip. Och där kan jag fortfarande inte tycka att det är det som har varit problemet egentligen. Utan det är ju hur hanteringen har gjorts efteråt. Och det är väldigt svårt att reglera, för där har vi liksom ingen lagstiftning på när det gäller upphandlingssynpunkt. Hur ska du hantera ett avtal sen? Om du inte då följer upp det, om du inte ser till att det faktiskt de här IT-säkerhetsdelarna följs och så vidare. Det är ju så att säga den enskilda myndighetens ansvar. Och då kommer ju alla de här andra lagstiftningarna in, så att säga.
Men då, om vi stannar där en sekund, gäller det här avtalet alltjämt mellan IBM och Transportstyrelsen? Finns det klausuler som upphäver i ett avtal?
Ett avtal, ett upphandlat avtal upphör ju aldrig per automatik om inte så att säga tidsperioden har löpt ut. Nej. Utan det måste ju någon säga upp det. Och vad jag vet så har väl ingen sagt upp det än.
Ja, men det är ju så att man har ju tagit hem mycket av de här uppgifterna nu därför att man inte kan säkerhetsklassa de tekniker i utlandet som ska utföra det här. Så att på så sätt har ju avtalet upphört. Formellt finns det ju kvar, men när IBM då inte kan utföra sitt uppdrag så är det ju inte så mycket kvar utav avtalet. Därför att de kan inte ha några säkerhetsklassade tekniker i de här olika icke-svenska länderna då.
Intressanta frågor när det gäller avtalsbiten då är ju naturligtvis om det går att häva avtalet eller att det blir per definition ogiltigt för att det strider mot tvingande lag. Men då dyker det nästa fråga upp då. Hur gör den här stackars leverantören då som har ingått det här avtalet i god tro? Skulle vederbörande då kunna ha ett skadeståndsanspråk mot myndigheten för att det här avtalet blir ogiltigt? Ja, det är ju inte omöjligt, va? Och sen har du ju nästa bit och det är att de här tvingande reglerna, de gäller ju då i Sverige, va? De gäller inte utomlands. Så du kan ju inte påföra en amerikansk leverantör svensk lag i USA naturligtvis. Va?
Vad säger Andrea om detta?
Nej, jag tänker på det här med att vi pratar om att underleverantörerna inte sköts och så vidare. Att enligt den vanliga lagen om offentlig upphandling, LOU, så kan man som upphandlande myndighet inte ställa krav på underleverantörer. Men det kan man enligt den här lagen om försvars- och säkerhetsupphandlingar. Där kan man alltså gå förbi leverantören och ställa krav direkt på underleverantörerna. Och där kan man både man kan göra besök i fabriker, man kan kolla upp hur de arbetar och man kan ställa krav att de ska rapportera direkt förbi den huvudleverantören. Och det är ju en möjlighet man har gjort just i de här situationerna när det är extremt känsligt, när det är säkerheter, rikets säkerhet och så vidare. Och vad jag vet så har man ju inte utnyttjat den möjligheten här, men det kanske man skulle ha gjort.
Och enligt personuppgiftslagen så är du till och med skyldig att göra detta. Du måste ha kontroll på dels ditt personuppgiftsbiträde, då i det här fallet leverantören, men också även på de underleverantörer då som denna anlitar i sin tur.
Joakim von Braun.
Jo, det är helt riktigt och mycket av IT och framförallt IT-säkerhet, men IT överhuvudtaget är ju inte som att upphandla då lastbilar eller ens AK4er, utan ett mycket, mycket mer komplext område och där vi dessutom för det första har svårt att kontrollera hur det ser ut nu. Redan det är ett jättebesvär. Att sen förutsäga framtiden, det är ju omöjligt för oss. Så att därför måste man ha en mycket större flexibilitet när man gör de här typen av avtal, för när du har kvar driften inne på till exempel Transportstyrelsen, det är ju inget problem alls att förändra någonting. Men har man outsourcat det så kan jag lova att det finns ju inte en leverantör i världen som inte säger att ja, men det här vill vi ha ersättning för, inte gör vi det här gratis om ni kommer att lägga på nya uppgifter och ska förändra det ena. Det kostar ju pengar och då är det frågan om att är outsourcingen en så god affär längre? Ofta ser de ju inte det. Och det kan leda i sig till att man inte förbättrar säkerheten just därför att då vet man att då kommer den här outsourcen att bli dyrare än om vi hade haft det kvar hemma. Och då kan jag tala om att då kommer ju huvuden att ryka på många olika ställen när man upptäcker en sån sak.
Jag skulle ändå hoppa in och säga att det är inte realistiskt att vi ska göra allting själva. I staten vi nu pratar om det offentliga, utan vi är ju tvungna att lägga ut. Och jag brukar ta det här exemplet med, man måste kunna lita på leverantörerna. Jag brukar ta det här exemplet med när de byggde Kungarnas dal i Egypten för länge sedan. Där de efteråt så högg de ju ihjäl alla arbetarna för de inte skulle avslöja var det låg någonstans. Nu gjorde de ju det, lyckades ju komma ut i alla fall och de blev plundrade och så vidare. Vi kan inte ha det så att vi har så stränga regler att vi så att säga dödar leverantörer för de klarar inte av det. Samtidigt kan vi inte heller göra allting själva. Vi kan inte bygga alla bunkrar, alla vapen. Vi är tvungna att upphandla. Och då gäller det att utforma system där man kan lita på leverantörerna.
Det här med pyramiden, Andrea, det är väl vad man verkligen skulle kalla en absolut sekretess.
Ja, precis. Ja, fast, och till och med den funkar det ju inte. Nej, eftersom de faktiskt gör. Det är bara Tutankhamon de har lyckats hitta orörden.
Nej, men du har helt rätt. Alltså. För det första, vi måste outsourca och ha olika samarbeten. Både mellan olika myndigheter och myndigheter gentemot privata företag. Det problemet är inte då att det är privata företag som Jonas Sjöstedt till exempel påstår. Utan problemet är ju då att vi måste ha samarbeten som är tillräckligt flexibla, ha ordentlig kunskap, inte bara hos de som ska utföra det, utan också den myndighet som upphandlar. De kan liksom inte säga att nu har vi upphandlat, nu har vi löst problemet. Problemet och ansvaret ligger ju fortfarande kvar hos den upphandlande myndigheten. Och de måste fortsätta att vara professionella kravställare gentemot leverantören. Och det gör de ofta inte just därför att de tycker nu har vi löst ett problem. Problemen löser sig aldrig. Det är bara fråga om att vi skaffar in verktyg för att försöka lösa problemen. Men de finns fortfarande kvar.
Men det är ju samma vid all upphandling, oavsett vad det handlar om. Att man kan inte bara skriva på ett avtal och sen säger man hej då i 4-5 år. Vilket tyvärr ofta sker, för man tänker, gud vad skönt, nu fixar de det här. Utan uppföljning är ju lika stor och viktig del som hur man utformar förfrågningsunderlaget eller hur man utformar sina sekretesskrav, självklart. Och där har vi varit jättedåliga generellt sett.
Jag får citera mig själv som och säga så här, att bara för att något är bra är det inte lagligt, va? Och här kan vi då fundera, för att jag delar din uppfattning att det här kan ju vara jättebra, och likaväl din då, Joakim, att leverantören är säkert i många fall bra mycket bättre än myndigheten att fixa det här.
Särskilt små myndigheter.
Absolut. Men det är också så här att det här aktualiserar frågan om, när du anlitar någon för att sköta din informationshantering, så är det i själva verket fråga om att du lägger din information i någon annans dator.
Just det.
Och det här innebär ju faktiskt legalt att du har lämnat ut uppgifterna i fråga till den leverantören. Mm. Om inte du har spärrat, krypterat på något sätt att leverantören aldrig någonsin kommer att få tillgång till informationen. Mm. Och hur ofta är det fråga om det när du outsourcar driften? Jo, aldrig, va? Så då är det ett utlämnande och det blir jättesvårt att komma runt, va? Och det här aktualiserar för min del också den här frågan om offentlighet och sekretesslagen. Är det ett sekretessbrott? Är det ett brott mot tystnadsplikt att låta en leverantör få del av den här informationen i de här olika sammanhangen? Talar vi absolut sekretess? Nu halkar vi lite grann på ditt område, Andreas, så du får skälla på mig om du tycker jag har fel. Men i det här läget så du gör du ingen menprövning eller sekretessprövning av uppgiften i fråga när det är en pågående upphandling innan tilldelningsbeslut är fattat. Det vill säga absolut sekretess gäller, va? Och att då låta en leverantör sköta anbudshandlingarna i det läget, ja, det måste ju innebära enligt mitt sätt att se på saken att du har begått ett brott mot tystnadsplikten helt enkelt.
Andrea?
Nej, det kan jag väl inte hålla med om. Därför att absolut sekretessområde under upphandlingsförfarandet, den upphör ju när man har fattat beslut om vilken leverantör man ska ha. Och syftet att vi överhuvudtaget har absolut sekretess under ett upphandlingsförfarande, det är ju för, det införde man redan på 70-talet, långt innan EU ens var påtänkt för Sveriges del. Och det var för att hindra att, vad heter det, företag som går ihop och lämnar karteller.
Karteller.
Så det var syftet med den absoluta sekretessen. Där är nog än idag. Så sådana här saker, det har inte egentligen med upphandlingssekretessen att göra. Utan då får man gå in på den här lagen om försvars- och säkerhetsupphandlingar. Där man kan ställa andra krav på sekretess än vad man kan göra i en vanlig upphandling enligt den gamla LOU, så att säga.
Jag har fått lite bekymmer där, för att när man tittar på de möjligheterna att lämna ut uppgifter trots sekretessen, så har du ett antal sekretessbrytande grunder då, bland annat i 10 kapitlet 2 paragrafen offentlighet och sekretesslagen. Och där står ju bland annat då att om det är nödvändigt för myndighetens verksamhet så skulle man kunna få lämna ut uppgiften i fråga. Och då kan man ju ställa sig frågan, är det då nödvändigt att under den pågående upphandlingen lämna ut uppgiften? Och givetvis, är det överhuvudtaget fråga om ett utlämnande till leverantören i det här läget? Jag är helt på det klara med att om du kan begränsa åtkomsten på sådant sätt att det enda leverantören gör är att han eller hon förvarar de här olika anbudshandlingarna, då är det inte ett utlämnande. Och då dyker sekretessfrågan inte ens upp på tapeten.
Nu blir det väldigt mycket teori och lagstiftning här. Joakim von Braun, att risken är uppenbar att de här uppgifterna hamnar i fel händer, ja. Det vet vi. Men den konkreta, så kan det användas för operativa ändamål av främmande makt till exempel. Berätta i sånt här sammanhang.
Jo, alltså för det första, du har två frågor. Måste informationen hamna, så att säga, läsbar hos företaget som ska ta hand om den? Det behövs ju inte. Man kan både kryptera nätverkstrafiken, man kan kryptera det som lagras på en hårddisk och så vidare. Och det är till och med önskvärt att vi gjorde det redan idag utan att vi har lämnat ut det. Det hade löst många, många problem för både myndigheter och företag. Sen är det naturligtvis så att mycket av den informationen som rör svensk infrastruktur och ännu mer när det gäller vissa specifika bitar som identiteter på säkerhetspolisens och militära underrättelsetjänstens operatörer och deras verksamhet är naturligtvis utav synligen stort intresse för både främmande makt och för terroristorganisationer. Och där då ett brytande utav sekretessen kan medföra att människor blir torterade och avrättade. Så att mycket av den här informationen är säkert utav den digniteten, så att hade man riktigt förstått vad det var för information, då hoppas jag verkligen att ingen hade tänkt på att man skulle lämna ut det här till någon annan utanför myndigheten.
Men finns det sådana upparbetade förbindelser mellan till exempel främmande statsmakter och den här typen av företag att man automatiskt går in och tappar av informationen från underrättelseenheter till exempel?
För det första kan det finnas det, för andra så söker ju en underrättelsetjänst utav dignitet av verksamheten hela tiden. Ser man att informationsbärarna förändras, antingen att det är en bärare som får mer intressant information eller att det uppstår en helt ny bärare, så kastar man ju sig över det. För det är ju en pågående verksamhet hela tiden. Har man då inte agenter eller avlyssningsmöjligheter eller någonting sånt där, så ser man ju naturligtvis till att man skaffar sig det om informationen är tillräckligt intressant. Och när det gäller en hel del av den här informationen, så bedömer jag att den är ju verkligen av stort intresse både för fientliga underrättelsetjänster, terroristorganisationer, men i viss mån också för vänliga underrättelsetjänster. Alltså man samarbetar ju i hög grad de olika västliga underrättelsetjänsterna, men det är ju ett förtroende som sträcker sig till 100% på något sätt. Och jag kan tänka mig att de flesta underrättelsetjänster vill nog gärna hålla koll på vad andra vänner eventuellt gör på deras territorium och så, som de inte har blivit informerade om.
Jag kan inte låta bli, jag måste anknyta Stefan.
Varsågod.
För att här har vi då en annan aktör, någorlunda känd, som gjorde en liten affär för ett antal år sedan i Uzbekistan. En viss teleoperatör. Och där ingick då som krav för att få vara verksam där att man lät myndigheterna få tillgång till kommunikation. Och det är då ett villkor för att överhuvudtaget få vara där helt enkelt. Så att man har liksom inget val i den situationen. Annat än att helt enkelt dra sig ur helt
hållet.
Ja.
Mm.
Och då gör man ju ett val mellan det här pest eller kolera helt enkelt. Va? Och i det här läget då, så finns det alltså en legal skyldighet i det landet att tillhandahålla myndigheterna uppgifter. Och till och med utrymmen där de kan sitta och tappa uppgifter. Va? Så att visst finns det ju ett intresse hos andra länder, och de har ju helt andra synsätt än vad vi har, där du måste ha ett domstolsbeslut i de flesta fall för att kunna komma åt att göra en hemlig avlyssning eller övervakning.
Mm. Ja, i många länder är det så att säkerhets- och underrättelsetjänsterna avlyssnar allt, det vill säga även de inhemska aktörerna. I Ryssland så har ju samtliga internetleverantörer så att säga en låda som går till säkerhetstjänsten FSB.
Och det har de väl i Sverige också?
Ja, fast på ett annat sätt. De kan inte tanka av fritt, va? Vilket man gör i Ryssland. Där vet man inte om det tankas eller vad man gör. Eller så, va?
Jag tänkte på det här med hur mycket information man måste lämna till leverantörerna. Jag tänkte på ett exempel från 2011 när Riksbanken skulle upphandla en ny bunker för att ha alla våra pengar i. Och det här är naturligtvis av nationell säkerhetsintresse, därför vi vill inte att någon ska bryta sig in och ta det här. Och då hade man ju naturligtvis valet att anställa byggnadsarbetare som bygger det här. Vilket man då valde att inte göra, utan att upphandla det här. På den tiden så fick man, det var ju före den här nya lagen kom om säkerhet och försvarsupphandlingar, så då fick man undantag från regeringen. Men det var ju fortfarande så att man gick ut och vände sig till ett antal företag. För man är ju tvungen att berätta var den här skulle byggas och hur den skulle byggas. Det är väldigt svårt att lämna anbud på någonting om man inte får någon information alls. Men man fick ju lämna ju naturligtvis inte ut information vad bunkern skulle innehålla, hur ofta det skulle köra lastbilar, hur många personer, alltså allt det här. Så där är ju alltid en avvägning oavsett vad man upphandlar, och naturligtvis särskilt när det gäller känsliga uppgifter. Hur mycket måste jag lämna ut för att leverantörerna ska kunna lämna ett anbud? För annars är det ju ingen idé att upphandla. Så den avvägningen, men, och hur gör man den då? Ja, genom att ha jobbat med det mycket, vara duktig och professionell, som många inköpare och upphandlare är, tycker jag. Men det är ju naturligtvis en svår fråga. Är det här kanske det enklare när det faktiskt går att hindra tillgång på känsliga uppgifter?
När vi ändå är inne på frågan om öppenhet. När affären väl är avslutad och avklarad, i hur stor omfattning kan man då hålla avtalsvillkor hemliga för andra konkurrerande anbudsgivare, till exempel i sådana här sammanhang?
Så fort du har beslutat vilken leverantör som ska vinna så övergår ju den absoluta sekretessen till rak sekretess. Och då är ju presumtionen att allting är offentligt. Och då kan du ju fortfarande hemlighålla det på två grunder. Det som det har med rikets säkerhet att göra naturligtvis. Men också om det är affärshemligheter både för att skydda den upphandlande myndigheten och leverantören. Så är det känsliga försvarsuppgifter så har du ju samma skydd efter att upphandlingen är avslutad som under upphandlingen. Så där är det ju ingen skillnad, tycker jag.
Det är ett rakt skaderekvisit. Ja. Kanske till och med kvalificerat rakt, va?
Möjligtvis, tror jag.
Det är till och med så att det är begränsat, för det finns faktiskt ytterligare en tröskel som du måste över. Det måste nämligen finnas särskilda skäl för att du ska hemlighålla också efter det att det har övergått till den så kallade affärssekretessen. Mm. Så det innebär ju att i praktiken är det ganska svårt att hålla hemligt såna här uppgifter.
Mm. Ja, om du inte kan hänvisa till rikets säkerhet.
Ja, rikets säkerhet. Ja.
Vad tycker du om hanteringen i slutfasen med ett strafföreläggande? Mårten Schultz, professor vid Stockholms universitet i civilrätt, har ju varit ut och sagt att det här har ett stort allmänintresse, att det borde ju skett i en rättegång. Vad säger du om det?
Jag håller med honom om det.
Kan du utveckla det något?
Jo, för att det här är ju då en person i en ledande befattning. Och utifrån min utgångspunkt så är det naturligtvis så att man ska ställa högre krav på regelefterlevnad hos personer i ledande befattningar. Och därför borde det av det skälet enbart ha varit fråga om en rättegång i det här sammanhanget. Om inte annat för att klargöra de här olika svåra begreppen också. Är det fråga om ett utlämnande av uppgifterna? Är det fråga om ett nödvändigt utlämnande av uppgifterna? Den biten hade kunnat aktualiseras. Vi hade kunnat få svar av rättspraxis i de här frågorna. Det har vi ännu inte, va?
Varför tror du att man valde strafföreläggande från rättsväsendets sida och inte ett åtal?
Jo, för att den möjligheten finns ju för alla oss andra. Varför skulle det inte gälla i det här fallet, för det första? Sen för det andra är det ju ett ganska bekvämt sätt att hantera. Om du har en gärningsman då som erkänner och lovar bot och bättring på det här sättet. Va? Du är av med problemet, det är billigt för rättsmaskineriet och alltihop.
Mm. Och det blir ingen publicitet.
Det är en bra aspekt till.
Joakim von Brand, varsågod, utveckla det.
Ja, alltså det finns ju bitar ut det här som tyder på att man inte har velat haft någon publicitet och att man från regeringens sida inte såg på det här problemet tillräckligt allvarligt för att man ville att det skulle så att säga bli allmän kännedom om det. Det är ju inte en stor konspiration att 50 människor har kommit överens om att det här ska vi hålla tyst om, utan det är mera effekten utav vissa saker, som till exempel det här med strafföreläggande då, liksom sjunker intresset på ett helt annat sätt än om det hade blivit en rättegång.
Om vi nu försöker avrunda den här diskussionen genom att titta framåt i tiden, vad har vi att säga om framtiden i kunskapsväg och kommer vi få se sådana här affärer i framtiden? Vad säger Joakim von Brand?
Jag skulle ju inte bli förvånad om det faktiskt är så att det pågår flera förundersökningar redan i dagens läge. Så att journalisterna kanske ska spänna bågen och titta lite mera. Jag har ju pratat med människor som har förhörts av polisen med anledning av liknande saker som har hänt på andra myndigheter. Och de har hintat att de tror ju inte de är den enda myndigheten som så att säga haft personal som har blivit förhörd.
Det är till och med troligt att det pågår förundersökningar om liknande?
Ja, det är det. Det är det. Men det behöver ju inte vara samma dignitet, det vet man ju ingenting om. Och det kanske är som så att det finns inga brott som man har så att säga begåtts. Det är omöjligt att veta förrän man ser att det kommer någonting ut. För nu är det ju förundersökning och sekretess på alltihopa. Men jag skulle inte bli förvånad om det finns flera sådana här fall med tanke på den erfarenhet jag har under att ha jobbat med de här frågorna i så pass många decennier.
Andreas Sundstrand, hur ser framtiden ut på området?
Jag tror precis, om du pratar om upphandlingsområdet eller säkerhetsområdet, så tror jag i bägge fallen att vi kommer ha fler skandaler. Och jag tror till skillnad från dig då att journalisterna gör ett otroligt viktigt arbete. JO och JK i all ära och jättebra och effektiva myndigheter, men kan ju omöjligt ha den kollen som journalister kan ha på samma sätt, som har en helt annan täckning och kan undersöka saker. Så jag tror att den fria pressen är otroligt viktig för att upptäcka sådana här saker. Sen är det ju upp till rättsapparaten att ta vid, så att säga. Och det får man väl se om de har gjort på ett tillräckligt effektivt sätt. Men vi säger ju ofta att vi i Sverige är så otroligt, vi har så liten korruption och jämfört med ofta då Italien och så vidare, vilket naturligtvis inte är sant. Det är bara att vi inte har upptäckt den än. Så att jag tror att journalisterna har ett otroligt viktigt arbete.
Conny Larsson, sista ordet.
Tror också att journalisterna har ett jätteviktigt arbete, men det utesluter ju inte att myndigheterna själva agerar och även de här tillsynsmyndigheterna. Jag är rädd för att det här är, som jag brukar säga, toppen av ett isberg. Vi kommer alltså att se fler sådana här fall. Jag hoppas dock att det här kan vara en läropeng och en signal ut i såväl bygden som storstaden då, att ta kolla upp hur ni egentligen behandlar uppgifter. Och glöm inte bort att det inte bara handlar om personuppgiftslagstiftning. Vi har ju sekretesslagstiftning, specialregler om tystnadsplikt också. Och det finns ett intressant JO-avgörande, JO 2011-3032, som väl belyser den här problematiken. Att det inte bara är PUL utan det är också sekretesslagstiftningen. Snälla myndigheter och andra, även privata aktörer. Gå hem, fundera på det här, titta på det här. Hur hanterar ni de här uppgifterna?
Ingenting ont utan att det kan komma något gott ur i varje fall. Tack för att ni har tittat på det här programmet. Jag tackar också gästerna som kom hit och delade med er av kunskaper och erfarenheter och åsikter till viss del. Stort tack för att ni kom.
Tack själv.
Tack.
Programmet presenteras av BG Institute, Sveriges största utbud av juridiska kurser.